Ja, hej och varmt välkomna till I spåren av Sankt Olav, pilgrimspodden. Jag heter Nils Johan Tjärnlund och det här är första avsnittet i en serieprogram där vi ska utforska kulturarvet som har att göra med Sankt Olavsleden. Den pilgrimsled som går mellan Selånger i Medelpad och Trondheim i Norge. Leden sträcker sig cirka 58 mil från kust till kust med mycket intressant historia, fantastiska naturupplevelser. Och här i Pilgrimspodden så kommer vi att träffa forskare och experter inom bland annat arkeologi, kulturhistoria, medeltidshistoria. Och genom deras forskning och de samtal som vi har så öppnas porten till det förflutna. Vi kommer att lära oss mer om fenomen som helgonkult, pilgrimsvandringar, runstenar, om hur man reste på vikingatiden och medeltiden, och det kan komma att handla om livet i klostren, men även om vardagslivet i bondesamhället och olika berättelser om kärlek, liv och död. Och förstås så ska vi få ny kunskap om Sankt Olav, vikingakungen Olav Haraldsson av Norge som stupade i slaget vid Stiklestad den 29 juli år 1030 och senare helgon förklarades. Sankt Olav, eller Olav den helige om man så vill, han blev Nordens populäraste helgon. Och det finns fler medeltida dikter och legender, fler sagor och sägner bevarade om Olav än om något annat nordiskt helgon. Över Olavs relikskrin restes Nidarosdomen i Trondheim, som var Nordens största katedral. Och det var dit, till hans grav, som pilgrimer ville ta sig i strida strömmar. Nidaros blev en av medeltidens stora vallfartsorter i världen. Vi har ju också naturligtvis Jerusalem, Rom och Santiago de Compostela. Men just nu befinner vi oss vid själva början av Sankt Olavsleden. Vi är strax utanför Sundsvall, närmare bestämt i Selånger pilgrimscenter. Och det ligger här alldeles intill den medeltida kyrkoruinen från 1200-talet. Och vi sitter här inne i pilgrimscentret som invigdes sommaren 2018, och här finns också en publik. Välkomna hit! I det här första avsnittet av Pilgrimspodden ska vi prata om pilgrimsturism, som är ett växande fenomen. Och vi ska strax få träffa Mats Nilsson, en forskare som har undersökt orsakerna till att pilgrimsvandringar blir allt populärare. Och vi ska bland annat fråga oss om varför man ger sig ut på pilgrimsvandring, vilka är de olika motiven till det, och vad kan man lära sig av pilgrimsvandringar? Och kan Sankt Olavsleden bli Nordens motsvarighet till El Camino i Santiago de Compostela i Spanien? Men allra först nu så ska vi få träffa några av eldsjälarna i arbetet med att utveckla Sankt Olavsleden. Vi ska få en bild av den här platsen, vad som är karaktäristiskt för just Selånger. Jag vänder mig först till Bror Holm, kyrkoherde här i Selångers församling. Jag vet ju att du har dina rötter i Finland, men att du kom till Selånger tidigt efter dina studier som präst i Uppsala. Du började tjänstgöra här 1976 redan, stämmer det?
Det stämmer.
Och har sedan blivit kvar sedan dess som kyrkoherde så småningom. Då förstår man ju att Selånger måste betyda något alldeles speciellt. Vad betyder Selånger?
Selånger som namn betyder ju Lungvik, och det är ju en viktig plats och har varit det åtminstone historiskt, och är naturligtvis en viktig plats fortfarande. Det kan man fråga vilken Selångerbo som helst så kommer de att säga det. Det har varit en inflyttningsort i väldigt hög grad, och det har präglat församlingsliv och så.
Men, så det har varit helt enkelt roligt att vara präst här när det har kommit, absolut, det har kommit människor hit? Och,
absolut, och just att det är en det utvecklas både samhället och även församlingen. Det är ju oerhört spännande. Jag som präst och som kyrkoherde som jag var sedan 1980, så har jag fått vara med och bygga två nya kyrkor under loppet av 10 år. Det är få präster som får den möjligheten.
Nu för tiden.
Men här i alla fall. Och sen också pilgrimscentret som ju nu är på väg att byggas upp. Det är en spännande, utvecklande, satsande församling och bygd. Och det är roligt att få vara präst och kyrkoherde här. Mm.
Och det här med Lugnvik som du säger att Selånger som namn betyder en trygg hamn då skulle man kunna säga. Var det det som Olav, kung Olav sökte här en gång i tiden? Hur kopplar vi egentligen Sankt Olavs legenden till Selånger?
Ja, enligt legenden så var det ju här som han landsteg. Traditionen säger att han skulle ha hälsat bygden land för stam i Jesu namn och då reste ett kopparkors och lagt grundstenen till det som sen blev Sankt Olavs kyrka. Och det var nog ingen tillfällighet att han kom hit just framförallt för hamnens skull, för vi hävdar naturligtvis att det är här han landsteg. Sen finns det andra som påstår annat, men för oss så är det Sankt Olav och framförallt Sankt Olavs hamn, Sankt Olavs hamn, som jag tror var orsaken att sjövägen var ju den naturliga transporten när han kom från Novgorod i Ryssland för att återta kronan i Norge.
Mm. Och när vi tittar ut från pilgrimscentret här i Selånger, då ser vi det som var den forna hamnen och ursprungligen då en hel havsfjärd som sträckte sig ända in till ungefärligen nästan den nuvarande medeltida kyrkoruinen.
Ja, vi ser fortfarande spåren efter det och också hamnkanten är ju markerad idag, så den ser man faktiskt från pilgrimscentret också.
Så om man nu kommer hit som pilgrim, som turist och besökare, vad finns det för olika historiska spår att upptäcka här?
Ja, för det första som är det mest påtagliga är naturligtvis kyrkoruinen som är från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Men här fanns också tingshögen, här fanns asagudarnas hov och här fanns också kungsgården för att bara nämna något. Tyvärr så finns inte kungsgården kvar utan endast lämningar efter det där vi tror att den kan ha varit.
Mm. Men det finns egentligen många historiska minnesmärken och ja, milstolpar att upptäcka i närområdet av Selånger. Just Sankt Olavsleden däremot som pilgrimsleden, den har ju fört kanske en slumrande tillvaro under ja, flera hundra år av historiska skäl. Men man kan väl säga att det under din tid och framförallt på senare år så har det blivit ett intensivt arbete att väcka leden till liv. Vad är det som har fått dig personligen intresserad att utveckla Sankt Olavsleden?
Ja, jag hade ju förmånen att som alldeles ny kyrkoherde 1980 var med på 950-årsjubileet av Sankt Olofs dödsdag. Och det var ju ett oerhört stort arrangemang som stiftet var inblandat i, alltså Härnösands stift, och många församlingar längs leden ända fram till Stiklestad och Trondheim. Och det var en stor upplevelse och det fångade mitt intresse. Dessutom så har jag ett historiskt intresse och det, jag tycker det här sammanfaller på ett alldeles utmärkt sätt. Och sen ser jag också att det här på något sätt är kyrkans nya mötesplats med människor och också kyrkans nya språk.
Mm. Med oss i programmet finns också Helene Westerlind, diakon här i Selånger församling och chef för Selånger pilgrimscenter. Det här centret invigdes sommaren 2018 i den gamla logen får vi väl säga. Precis i närheten av prästgården och den medeltida kyrkoruinen. Vad är det man kan få uppleva här som besökare i centret?
Det finns så otroligt mycket att uppleva här. Både när man kommer utanför centret och tittar upp mot den här fantastiska ladugården. När man har kyrkoruinen i bakgrunden och samtidigt kan titta ut över det som har varit hamnen här. Det finns en historia som man får bära med sig och ta med sig in i byggnaden. Och sen vet vi ju att det här huset uppfördes 1907 som en ladugård som tillhörde prebendet i församlingen. Och det är så fint att visa runt människor här inne och visa på stallet som vi faktiskt sitter i just nu. Där man kan visa hur hästarna har stått här i spiltan och tuggat på timmerväggen. Och man kan känna på den också. Och samtidigt få titta ut genom fönstret och se ut över Sundsvallsbukten. Sen finns det så många fina saker här som man kan berätta om huset. Och att bara få komma in här och titta upp mot ljuset och komma in ifrån en vikingabetonad betonat landskap, titta upp mot ljuset och gå ut på terrassen på baksidan och njuta av solen och med kaffekoppen i handen sitta i en omgivning som kommer vara präglad av en örtagård, en klosterträdgård och en liten köksträdgård där man kan skörda det som man behöver i köket. Sen är huset präglat av pilgrimens ledord som är frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Och jag tror att många av de här orden kan man fysiskt uppleva när man kommer in genom dörren. Man känner att axlarna sjunker ner och man kan andas i lugn och ro. Och det är väl en del av att vara pilgrim. Mm.
Det här att vara pilgrim, ja, vilka vänder ni er till då egentligen? Vilka är pilgrimerna?
Alla. Jag tror att vi alla är pilgrimer i våra egna liv. Jag tror att vi alla gör en inre resa genom våra liv. En pilgrimsvandrare kan ju vara vem som helst som jag möter på gatan. Men en pilgrimsvandrare är också den som väljer att gå en sträcka för att kanske komma till rätta med någonting som man funderar över i sitt liv. Man kanske har kommit till en brytpunkt eller man behöver utforska någonting i sin omgivning. Och då väljer man att pilgrimsvandra. Och sen vänder vi oss ju inte bara oss till pilgrimsvandrare utan också till besökare av olika arter. Mm.
Om vi blickar framåt nu så finns ju flera milstolpar kan vi säga. Och det kommer säkert att beröras i flera program i den här poddserien. 2021 så fyller Sundsvall som stad 400 år. Och 2030 infaller det riktigt stora tusenårsminnet av slaget vid Stiklestad. Där ju kung Olav då stupade och senare blev helgon förklarad som Sankt Olav. Det här tusenårsminnet kommer ju att uppmärksammas stort. Vad säger du, Bror Holm, om utvecklingen av pilgrimsleden under de här åren som då kommer att följa fram mot tusenårsminnet? Vad hoppas du att satsningarna som nu är igång ska leda fram till under de här åren?
Ja, jag hoppas naturligtvis på att allt fler för det första ska hitta hit till pilgrimscentret, men framför allt att den här pilgrimsleden, Sankt Olavsleden, ska bli känd i Europa, att den ska bli känd också i Sverige och framförallt kanske också känd för Sundsvallsborna, att de har den alldeles in på knutarna och att det är många som kommer att gå den. Så att jag brukar skämta och säga att jag ser fram emot en dag när Sundsvall får trafikproblem, för det är så många pilgrimer som ska vandra genom bygden här att vi kommer att stanna av trafiken.
Just det. Det är en spännande framtid som vi har framför oss onekligen. Och just pilgrimsturismen är ju ett växande fenomen. Det vet Mats Nilsson, forskare i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Och Mats Nilsson har pilgrimsturism som ett av sina forskningsområden. Välkommen hit, Mats.
Tack så mycket.
Det är ju, har vi förstått att pilgrimsturismen växer och att den växer inte bara lite grann utan det har varit en snabb ökning under de senaste 20-30 åren kanske man kan säga. Det finns en spännande siffra som belyser det här. Om vi nu tar Spanien och den kända vallfartsorten Santiago de Compostela så var det då år 1990 omkring 10 000 vandrare som varje år tog sig fram. Officiella vandrare kanske man ska säga. Och nu ligger antalet i den officiella statistiken på omkring 300 000. Alltså en ökning från 10 000 till omkring 300 000. Och därtill så finns väl en stor turism utöver de här siffrorna. Du blev intresserad av att studera det här uppsvinget för pilgrimsturism. Varför blev du intresserad av detta område?
Jo, det är egentligen när jag var där av ett annat skäl. Så kom jag dit och så såg jag då, det här var i slutet på 90-talet, så såg jag att det var väldigt många människor som hade börjat vandra. Och det här är ju succésagan inom pilgrimsturism egentligen. Och då började jag fundera liksom att vi har ju en allmän tro på att det religiösa och religionen ska minska i samhället i Europa. Men samtidigt så talade ju det här emot. Det var ju allt fler som hade då börjat vandra. Och det jag tittade på när jag stod där då, det var ju att man hade gått från siffror då i slutet på 80-talet på ungefär 5 000 till att vara ett heligt år. 99 för mig det var heligt år, var vi över 150 000. Och det är ju självklart som turistforskare som jag var så blir man ju nyfiken. Och det var skälet till att jag började studera det hela.
Santiago de Compostela, El Camino eller Jakobsleden som vi också säger på svenska, det är ju kanske den mest berömda pilgrimsleden då i världen och den som har haft den här enorma, det här enorma uppsvinget som just som vandringsled betraktad, mycket berömd. Men vad har den för historisk bakgrund?
Den här stammar egentligen från en legend också, liksom Sankt Olof. Och det är ju en legend om att en av Jesus lärjungar ligger begravd på platsen där Santiago de Compostela är beläget. Och då är det ju så att Jakob den äldre, som han hette, den lärjungen, han blev genomled martyrdöden i Jerusalem. Och efter det så transporterade man kroppen till Iberiska halvön och begravde han då i Spanien, nuvarande Spanien.
I de katolska länderna, och dit hörde ju också då Norden under medeltiden, då kan man ju förstå att det var ett stort intresse för och en viktig betydelse. Sen då när norra Europa gick in i den lutherska läran, den protestantiska kyrkan, där man avskaffade pilgrimsvandringar, minskade intresset också då? Blev det så att säga färre som sökte sig till exempelvis till Santiago de Compostela, eller har det gått så att säga mode i och hög- och lågkonjunktur i pilgrimsvandrandet under historiens gång?
Av det vi kan se så har det gått mode i det, som vi ska prata om, hög- och lågkonjunktur. Ska vi ta Norden som exempel, så är det ju som du beskriver att vi gick över till den lutherska kyrkan, och då har vi inga helgon, vilket gjorde att Trondheim givetvis tappade. Man har också en period egentligen efter medeltiden när vi hade alltså upplysningstiden, när det var förnuftet. Det var människans förnuft som var i centrum. Man ser en nedgång när det gäller pilgrimsvandring. Sen har vi romantiken med känslan, men väldigt mycket byggde på individen i fokus. Och då tappar pilgrimsvandringarna. Så man hade en lång period egentligen när man var relativt, vad ska man säga, små inom resandet.
Det låter som bara tapp där, både 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet. Och inte nog med det då, sen om vi kommer in på 1900-talet, då har ju kyrkans roll i samhället också förändrats och religionens ställning. I Sverige brukar vi säga att det är det land kanske där sekulariseringen har kommit allra längst, och med sekularisering att allt färre uppfattar sig som religiösa och att samfunden kanske har förlorat då medlemmar. Att många går i kyrkan i samband med familjehögtider men inte deltar i gudstjänstlivet. Alltså en utveckling som har skett under 1900-talet. Stämmer den här bilden fortfarande? Är vi så där sekulära? Eller, jag vet ju att du har kommit in på begrepp som handlar om det postsekulära. Att vi är inne i en ny fas på något sätt.
Det har ju varit en lång period som du beskrev där man har liksom trott, den stora berättelsen har varit att vi blir mer och mer sekulära, och ideologin har varit sekularismen. Och den har ju byggt på att religionen och det religiösa ska, om inte dö ut, så ska det åtminstone minska och sättas ungefär i ett hörn som är vid sidan av. Och det har väl i sådana fall mer rört på institutionsnivå och inte på det privata livet. Den tanken har ju mer och mer blivit ifrågasatt. Man börjar nu säga att vi har kanske inget sekulärt samhälle. Vi kanske snarare ett postsekulärt samhälle. Det är alltså att religionen och religiösa kvarstår som en viktig sak. Man kan förklara väldigt mycket som sker i samhället utifrån religionen och religiösa. Och den har då återigen tagit sig in, om den nu har varit borta.
Men vad man kan säga är ju att du bland annat då forskar om några konkreta anledningar också till att pilgrimsleden har börjat väcka intresse igen under de senaste decennierna, man kan säga från kanske 80-talet och 1990-talet. Går det att peka ut några sådana här konkreta anledningar till att intresset kommer till liv just under den här perioden?
Om man tittar utifrån turism som jag gör, så är det ganska konkret att vi har tre olika grenar inom turism som växer väldigt kraftigt. Och det är vandringsturismen. Det är religiös turism och det är kulturturism. Och de här tre grenarna ligger ju alla tre väldigt nära pilgrimsvandring. Vilket gör då att de tre på något sätt riktar sin spets, om inte sin spets så i alla fall en stor del av sin inriktning mot just pilgrimsvandring. Så där har man väl en väldigt tydlig sak. Sen har vi också att att människor är mer resvana. Vi reser betydligt mer än vad vi har gjort tidigare. Tänk på att jag hela tiden pratar om Europa nu och västvärlden. Vi reser betydligt mer. Vi har varit på chartermålen, vi har varit på Mallorca, vi har varit lite runt omkring. Nu vill vi göra någon aktivitet snarare när vi turistar. Att pilgrimsvandra är en aktivitet, en fysisk aktivitet, som dessutom just nu är väldigt statusbelagt. Det väcker nyfikenhet när man har varit ute på en pilgrimsvandring. Om man kommer hem och säger att jag har turistat, det är en väsentlig skillnad om jag säger att jag har turistat och varit på Mallorca en vecka jämfört om jag säger att jag har pilgrimsvandrat till Santiago de Compostela. Och många av de här faktorerna gör att just pilgrimsvandring har kommit i fokus. Sen så kan man ju också spekulera i att vi har ett samhälle som står och väger. Vi har väldigt många frågor som vi inte kan få svar på av vetenskapen, av andra saker. Och då kan pilgrimsvandring kanske kunna ge en svar.
Mm. Men pilgrimsvandring, är det då någonting som uppfyller den här nya förhållningssättet att vara turist? Att här ges ju just de där möjligheterna till reflektion och så vidare. Eller ja, är det så vi ska se det, att pilgrimsvandringar uppfyller de här nya kraven på något sätt?
Ja, om jag tittar på dem jag har intervjuat, så kan man ju se att det är den inre resan som Helene pratade om förut, som många lyfter fram, att man ska få tid att gå in i sig själv. Det handlar väldigt mycket om att man är någon form av brytpunkt i livet, alltså att man är i ett läge av livet där man dels vill utvärdera sitt liv, men framförallt också få svar på vad ska hända härnäst i mitt liv, eller försöka svara på frågor om det. Och av det materialet jag har studerat så är det väldigt vanligt att de personerna är antingen att de har precis slutat sina högre studier och ska ta nästa kliv i livet, eller att barnen har precis flyttat hemifrån och man vet inte vad som händer härnäst, och så vill man fundera på hur det har varit med barnen, eller att man precis ska sluta eller har slutat sitt arbetsliv och blivit pensionär. Det är alltså tre stadier som väldigt många befann sig i när jag intervjuade dem. Och då handlar det väldigt mycket om att utvärdera mitt liv och svara på frågor. Och ibland kanske till och med svara på frågor, sådana stora frågor som vem är jag egentligen och vad är jag? Vad är syftet med mitt liv och vad ska syftet vara med mitt liv här därefter? Men flera av dem jag träffade, de sa ju liksom att nu vet jag vad jag ska göra härnäst. Jag vet vad meningen med livet är, vad jag ska göra. Och väldigt mycket handlade faktiskt om ganska enkla saker egentligen, kan man ju tycka, men det kan ju vara svårt att finna det. Och det handlar om att jag ska inte vara så fokuserad vid tid härdanefter. Jag ska inte stressa. Och det materiella ska inte vara viktigt för mig härdanefter. Det var två saker som var ganska vanligt att de har kommit fram till.
Detta att vara en del av en stor rörelse också då. Man kan ju säga det att om nu antalet vandrare har ökat så här stort just till Santiago de Compostela. Vi talar om i början på 1990-talet omkring 10 000 och nu flera hundratusen. Är det någonting som väcker eller skapar kluvna känslor på något sätt? Att en del tycker inte om det här att vara en del av en massrörelse, medan andra har ändå funnit ett utbyte av detta. Träffa kanske tvärtom då, träffa många andra människor från olika länder. Vad har du fått för olika svar när det gäller det?
Merparten är ju väldigt nöjda med sin vandring. Det är ingen som har sagt till mig att de har varit missnöjda med vandringen i sig. Sen finns det en grupp, en ganska stor grupp som verkar växa, som är missnöjda med att det har blivit för mycket kommers runt pilgrimsvandringen. Det är för mycket människor, och då pratar vi framförallt om de perioderna på året när det är högsäsong. För många kommer ju dit och upplever och tror att de ska i stort sett gå ensamma och sen på kvällarna träffa personer och sitta och prata. Och så upptäcker de att de går i led flera hundra bredvid varandra. Och då blir det liksom inte riktigt det de har tänkt sig. De har dessutom kanske tänkt att jag går upp vid 8 på morgonen och vandrar, och sen så kan jag vandra till 8 på kvällen och så hittar jag boende. Men är man där till exempel i början av september, då får man gå upp 5 på morgonen och sen redan vid 1 får man börja försöka hitta boende. Så sådana saker finns det. Men den här gemenskapen som är längs leden, det är väldigt många som beskriver den att den är oerhört viktig. Det är viktigt att gå och samtala med människor. Den här öppenheten som finns längs leden. Man vet också att man kan tala ut om precis vad som helst som har med sitt liv att göra. För den här personen möter jag förmodligen aldrig mer. Utan vi kan bolla idéer, tankar och vi kan få bra idéer av varandra. Men man har ju det dilemmat givetvis att den här snabba utvecklingen som har gått från att vara, jag tror att det var, om det var 5 000 i början på 90-talet till idag kanske över 300 000. Det innebär att det har hänt saker. Mm. För säger man också att merparten av de här som går, de går ju bara de sista 10 milen. Så det är ju inte merparten som går 80 mil, vilket gör givetvis att det blir ganska trångt.
Vi ska säga det att det är väl cirka 80 mil som är leden till Santiago de Compostela och inom Spanien.
Ja.
Och det är då, om man vill ta sig i vägen mellan Selånger och Trondheim, så är det knappt 60 mil. Så att den är lite kortare och lättsammare att vandra, kanske Sankt Olavsleden då, på så sätt. Här finns ju också mycket som du tar upp som hjälper än att förstå mer om vad som gör en pilgrimsled attraktiv. Det vore ju spännande ändå, även om inte du har studerat Sankt Olavsleden, men det vore ju spännande att höra vad du anser. Vad är det för likheter och olikheter mellan de här två pilgrimslederna då, El Camino i Spanien och Sankt Olavsleden i Sverige och Norge?
Om man tar likheterna så är det ju att det är en sanktionerad pilgrimsled. Och det är ju egentligen det starkaste attraktionsvärdet man kan ha egentligen på en led. I Europa. Ja, i hela världen förmodligen. Sen är det också att den är grundad ungefär vid samma tidpunkt, alltså medeltiden. Båda var ju en aktör på medeltiden, medan den ena fick liksom falla lite i glömska, så var den andra kvar som en aktör. Då menar jag alltså att Nidaros föll lite i glömska på grund av olika skäl. Man har också likheter att bägge två egentligen går genom områden som är relativt glest befolkade. Nu kan vi inte ta och jämföra Santiago, leden Santiago och den här leden rakt av givetvis, men relativt sett om vi jämför så är det glesbefolkningen. Så de sakerna är ju väldigt lika varandra. Skillnaden är väl i sådana fall är att Nidaros ligger, som vi har pratat om, alltså här är inte den katolska kyrkan stark. I Santiago de Compostela är det området katolska kyrkan stark. Man har en infrastruktur i Santiago de Compostela som man inte har här idag i alla fall. Och trots att det är glesbefolkat det här området så bor det ändå människor relativt nära i hela vägen till Santiago de Compostela.
Och ett annat klimat är det väl förstås också, vilket väl har både fördelar och nackdelar.
Ja, jag tänkte säga det. Det är inte alltid säkert att det är bra.
Nej.
För vissa beskriver ju att det är som att gå igenom en öken och gå till Santiago de Compostela.
Mm.
Man beskriver egentligen i tre faser, brukar man säga. Den första är väldigt fysisk. Och det är när man går pionjärerna, den leden. Och sen så blir det värmen som slår en. Alltså där det är en annan form av prövning. Och sen så kommer man fram till då Santiago, eller Galicien som Santiago de Compostela ligger i, som är hela den regionen är en av världens regnigaste platser. Så då kan du tänka att där blir det ganska grönt och fint. Och ljummen temperatur jämfört med det andra.
Det är ju då en enorm framgångssaga från ett turistperspektiv, just pilgrimsleden till Santiago de Compostela. Och du har varit inne nu lite på likheter och så. Om man skulle försöka komma ännu ett snäpp vidare, finns det till och med lärdomar att dra om vad som gör en pilgrimsled attraktiv som du tror vore bra för Sankt Olavsleden att ta till sig av nu när det här håller på att utvecklas? Finns det någon sorts framgångsrecept att ta till sig av?
Ja, men framgångsreceptet är nog att försöka marknadsföra, precis som jag upplever att man gör här. Att man marknadsför sig, att man ser till att de pilgrimer som går här längs led, att de också är aktiva på sociala medier, eller i alla fall beskriver sin pilgrimsvandring på sociala medier. För om vi tar Santiago de Compostela och den leden, så säger man ju officiellt att man i stort sett inte marknadsför leden. Utan det är pilgrimerna själva som marknadsför, eller pilgrimer som har vandrat. Och tar vi här i Sverige så har vi Agneta Sjödin till exempel. Och vi kan ta flertalet länder där det är alltså kända personligheter som har vandrat, som har då skrivit en bok eller gjort en dokumentär om det. Så det är det som egentligen är Santiago de Compostela, att de har inte jobbat med marknadsföring på det sättet, utan de har försökt få dem. Sen är det ju givetvis att vi har kulturturism, religiös turism och vandringsturism även här. Så ju mer känt det här kommer bli, ju fler kommer vandra förmodligen. Det är ju några saker. Det är en annan sak som talar väldigt mycket, tycker jag, för den här leden. Det är ju hållbarhetsaspekten som kommer mer och mer. Vilket innebär att vi kommer mer turister i hemmiljö. Och då kanske Sundsvallsborna dyker upp, som du, Bo, pratade om. Och sen är det ju också att pilgrimsturismen i sig, alltså som den är, sliter ju inte mycket på miljön. Den är väldigt, utifrån hållbarhetsaspekten, så är den ju fördelaktig.
Så den gröna turismen, om man så kan säga, det uppsvinget som är för det just nu, det kanske ytterligare kan vara en framgångsfaktor, låter det som.
Men när vi pratar om Santiago de Compostelas framgångssaga, så får vi absolut inte glömma bort att den som satte fart på det hela egentligen, för fram till slutet på 80-talet så var de som vandrade var kanske upp mot 2000 eller 2500. Jag pratar om de som är formaliserad vandrare, alltså de som hämtar ut certifikatet. Och 89 kom påven dit. Och när påven kom dit, då sköt ju det här i höjden direkt. Så det är väl också då, om vi ska ge en rekommendation, eller om jag ska ge en rekommendation, så är det ju, ta hit påven. Så löser det sig.
Vi arbetar på den frågan. Ja.
Det säger Bror Holm. Jag tänkte just höra, Bror, vad säger du om det vi har hört? Ja, vore det något att skicka en inbjudan till påve Franciscus?
Ja, vi har försökt med sådana kontakter och jobbar säkert vidare på dem också. För det skulle naturligtvis vara en bra utgångspunkt. Det skulle inte vara fel heller. Om ärkebiskopen kom och gick en del, eller varför inte kronprinsessan eller någonting. Så det tror jag skulle vara också ge leden en större uppmärksamhet i vår tid.
Och även att Sverige har en kardinal också, Arborelius.
Och det är via den kontakten vi arbetar.
Just det, vad spännande. Vad säger du mer om det vi har hört hittills? Detta med likheterna och olikheterna med Spanien.
Jag tycker att det som är spännande i det som vi har hört berättats via Mats, det är ju att det finns en brytningstid, kan man säga, i människornas liv som gör att man pilgrimsvandrar. På något sätt så knyter man an till det, en brytningstid i sitt liv. Och jag tror att vi ser detsamma hos oss, att det finns en likhet i det stycket. Och det beror ju kanske på att vi alla är människor. Och jag tror att när man förändrar någonting i livet så behöver man någon form av rit. Och då har pilgrimsvandringen blivit den riten i övergången. Det finns ju något som heter ritepassage, där man har olika övergångsriter. Man skulle kunna säga att pilgrim är vår ritepassage, just utifrån den här upplevelsen av att vi står i en brytningstid på olika sätt i livet och vid olika tidpunkter. Men just brytningstiden förenar oss.
Vad säger du, Helene Westerlind?
Jag tycker att det är väldigt spännande det som Mats lyfter, och jag tycker att det finns en samsyn i det som han berättar, att vi lutar åt det hållet också. Och jag tänker att utifrån mina erfarenheter här i Pilgrimscentret, där jag möter pilgrimer och andra besökare, att just de här pilgrimens ledord och våra möten med människor som kommer hit är kyrkans nya språk. Jag tänker, här är trösklarna låga, här kan alla komma in, och vi är mer som parabolantenner som är öppna för nya intryck och nya frågor. Och ofta när jag kommer hit ner till pilgrimscentret så får jag bli kvar här ett par timmar utan någon egentlig arbetsuppgift, utan jag möter människor som kommer hit och som vill prata om sina liv och vad de har varit med om. Och det är inte bara pilgrimsvandrare som gör det, utan människor i största allmänhet. Och det tycker jag är värdefullt, just de här mellanmänskliga mötena som vi behöver så bra.
Brorholm.
Sen kan jag tillägga att vi önskar ju också att Sankt Olavsleden ska vara utvecklande av områdena längs leden. Att det ska ge möjlighet för människor som väldigt mycket bor i glesbygd att ge en viss utkomstmöjlighet att bo kvar. Kanske inte leva på den, inte i närtid, men kanske om några år. Och också kunna få utöka sin utkomst och därmed finnas kvar. Och det är ju en önskan för oss också att den här leden ska leva på alla sätt.
Om vi nu blickar då några år framåt. Jag har ju redan nämnt att tusenårsminnet av Olav den Heliges död infaller 2030. Om vi säger så här, Mats Nilsson, du som forskar inom det här området, vad tycker du skulle vara spännande att forska på? Vad skulle du ställa för frågor om du fick chansen nu att göra ett projekt om Sankt Olavsleden också?
Ja, alltså där är jag väl lite tråkig, kan jag säga. Jag är fortfarande väldigt nyfiken på de som vandrar.
Ja,
är det? Så jag skulle väldigt gärna vilja veta liksom, vilka är det som kommer hit? Var kommer de ifrån? Vad är det de förväntas få ut av sin vandring? Fick de ut det? Vad var det för mervärden som de såg? Men jag skulle också egentligen, eftersom det här är en led som är liksom i startgroparna, fast de har ju liksom klivit upp, har ni gjort utan tvekan, så skulle jag vilja veta också, vad är ni saknar längs leden? Vad är det ni liksom skulle behöva för att det skulle förstärkas? Skulle ni rekommendera den här leden för någon annan? Och vad är det i sådana fall som skulle göra att ni inte gjorde det? Eller vad är det som gör att ni skulle göra det? Det är ju sådana frågor. Sen är det några frågor som jag tycker egentligen skulle vara centrala när man går i de här områdena. Det är ju, hur ser de på att det är tyst? Alltså tystnaden. För tar vi många andra leder så går de ju längs med vägar som är ganska trafikerade. Utan här förmodar jag, nu kanske jag inte talar sanning, det har jag ingen aning om, men att man går långa perioder där det är ganska tyst och det är inte dessutom, som Helen sa, att man kanske inte möter människor på väldigt länge. Hur upplever de det? Sådana saker skulle jag tycka var väldigt spännande. Mm. För man måste ju ställa frågor, dels som ställt till individen, men också hur kan vi jobba med leden för att då få den mer attraktiv?
Det kan bli tystnaden som skulle få Selånger och Trondheim att placeras på världskartan, så att säga, i det här sammanhanget. Den tysta leden kanske. Vad tror ni då om detta? Jag vet ju vad ni vill och hoppas på, att Selånger och Trondheim blir en led som, Sankt Olavsleden blir en led som kommer på världskartan. Men vad säger du, Bror, om detta?
Ja, vi hoppas ju att människor ska söka sig till Sankt Olavsleden som pilgrimer och kunna rekommendera den till andra, att det här var kanske det som jag sökte vårt fall som pilgrimsvandrare. Det är nog kanske det allra viktigaste, att vi får vara till för människor, och det är ju det vi vill att pilgrimscentret också ska vara. En mötesplats med möjlighet att få råd, stöd och hjälp som vandrare härifrån, men också att vara en mötesplats för människor i hela världen. Vi vill ju vara ett öppet fönster mot världen och en öppen dörr för besökaren som kommer hit. Det är ju linje, tycker vi, med vad församlingen är, vad Medelpad överhuvudtaget är. Och det vill vi också att pilgrimscentret ska vara. Vem besökaren än är, så är man välkommen.
Ja, det får bli slutorden i dagens program. Det här var det första avsnittet av I spåren av Sankt Olav, Pilgrimspodden. Jag säger tack till Mats Nilsson, forskare i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Tack också till Bror Holm, kyrkoherde här i Selångers församling. Och tack till Helen Westerlind, diakon och chef för Selånger Pilgrimscenter. I kommande avsnitt i podden så ska vi bland annat få höra mer om bilden av Sankt Olav, det vill säga om skulpturer och målningar av Olav den Helige som spelade en viktig roll för medeltidens människor i Norden. Så fortsätt lyssna på I spåren av Sankt Olav, Pilgrimspodden. Jag heter Nils Johan Kärnlund.
Tack.